En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Studio Krim med oss på Länstidningen i Södertälje. Torbjörn Granström heter jag, är kriminalreporter, sitter här med Stefan Lindström, kommunreporter. Välkommen.
Hej, hej. Ja, idag ska vi prata om ett aktuellt ämne. Sportchefen i Nordic United, Daniel Chaho, har ju tidigare i veckan blivit dömd för illegal spelverksamhet. Men nu har ju kommit ytterligare nya uppgifter kring det hela som framkom och som vi har publicerat på Länstidningen här på förmiddagen på torsdagen. Du kanske kan berätta lite mer, Torbjörn.
Ja, igår, alltså vi pratade om i onsdags förmiddagen, vi strax efter 06 på morgonen, så slog polisen till i hans bostad och grep honom misstänkt för, enligt åklagaren då, omfattande penningtvätt och skattebrott. Och just nu i rådande stund så sitter han anhållen enligt åklagaren med restriktioner, det vill säga han har inte möjlighet att läsa tidningar eller kommentera eller någonting sånt. Vi har ju dock fått tag i hans försvarare, Jack Melke Michel ska säga, som har meddelat att han förnekar brott och de här anklagelserna som framkommer. Och det är också viktigt att tillägga i ett sånt här tidigt skede att det handlar om misstankar, om man säger så. Men han är misstänkt för det helt enkelt. Och det här är ju bland annat kopplat till en, vad ska vi säga, större penningtvätthärva som har pågått under flera månader egentligen. Det är en myndighetsgemensam insats som, det är inte Ragnhild utan en annan insats som har jobbat mot det här. Och det är Ekobrottsmyndigheten i Göteborg som håller i tyglarna. Det är 80 personer misstänkta, ett 30-tal aktiebolag som är involverade i hela den här penningtvätthärvan. Och huvudmannen sitter idag fängslad i Norge för ett annat brott.
Mm. Ja, precis. Det här är ju en, handlar om skenanställningar i grunden för grovkriminella. Det ska vara så att grovkriminella har kunnat skaffa sig en anställning på papper för att kunna ta del av välfärdssystemets liksom, sjukpenning, Försäkringskassans olika bidrag och sådana saker genom det här. Upplägget är ju liksom gjort för att tvätta svarta pengar i ena änden via bolag som har en fot i både den vita och den svarta sfären och bluffbolag så att säga som sen ger lön till de här grovkriminella för arbete de inte har utfört helt enkelt.
Och det har man ju sett att det blir ju allt vanligare att kriminella är tvungna att ha en anställning på pappret eller en inkomst. Dels som du säger liksom få access till hela välfärdssystemet men också därför att det är omöjligt idag egentligen och ta ett lån för att köpa en bil eller ta ett lån för att köpa ett hus.
Ja.
För att bli kreditvärdig helt enkelt så behöver man en anställning. Och då har man då liksom på det här fifflande sättet skapat ett system som gör att kriminella kan köpa sig en anställning.
Mm. Och på samtidigt så verkar det också som att de då, polisen har ju med det här fått svårare att ta liksom fina bilar, klockor och sådana här saker som man tidigare har tagit i beslag som man har ansett vara en del av brottsförtjänster så att säga. Men nu kan de då visa på papper att de har en vit inkomst som kan ha betalat för de här sakerna. Så det gör det svårare med liksom lagföring och att stoppa den här brottsligheten också.
Ja, exakt. Och då ska ju sägas att i den här verksamheten så har det funnits liksom vad man har kallat för någon form av ekobrottsspecialister kallar man det väl, som liksom står för olika tjänster liksom. Och
i de här bluffföretagen,
ja,
så att säga, i det brottsliga upplägget. Ja.
Men vilken roll just Chaho ska ha i det här, det vet vi ju faktiskt inte. Och det vill inte åklagaren säga i nuläget, hans exakta roll. Det enda de har sagt är att, för vi kan ju anta att han behöver ju inte naturligtvis köpa sig en anställning. Det kan vi ju utgå
ifrån. Nej, han har en anställning.
Han hade en anställning. Han har ju haft det ända fram till igår eller något sånt när han fick den här första domen. Mm. Så det är någon annan form av roll de då misstänker honom för. Jag frågade åklagaren om detta. Han ville inte gå in närmare på det, men han sa något i stil med att i den här verksamheten så behövs stora kontantbelopp tvättas vita, och de behövs så att säga omvandlas så att de kommer in i banksystemet. Men så att det är liksom, det återstår att se liksom vad exakt hans roll är.
Ja, precis.
Misstanken om hans roll ska sägas.
Men det, om du inte har sagt det tidigare, så var det ju också tydligt att Nordic United inte ska ha varit inblandad på något sätt i den här härvan. Det har laget så att säga har inte varit förekommit i en del av utredningen så på det sättet.
Mm. Nej, precis. Och det var han ju inte när han dömdes häromdagen för illegal spelverksamhet heller. Det var ju inte heller kopplat till Nordic United.
Nej.
Men det var ju det faktum att han ändå var sportchef för Nordic United som gjorde den, ska vi säga, det ärendet så pass stort.
Ja.
Och gjorde också att Länstidningen beslutade sig för namnpublicering.
Ja.
Men den, om vi lite kortfattat, den händelsen sträcker sig tillbaka till 2020 i november när det pågick, när polisen slog till mot en spelklubb på söder i Stockholm och hittade stora kontantbelopp och spel om pengar, och man beslagtog mobiltelefoner där det framgick att Chao själv framstod som ägare eller ansvarig för verksamheten, och detta förnekade han själv, och det blev rättegång och domen slog fast att han dömdes för illegal spelverksamhet och fick bötesbrott, om vi säger så. Så efter det har han valt att avgå. Mm. Men man kan ju konstatera att den här ärendet som nu liksom pådyvlas är ju så att säga av betydligt större dignitet.
En spel, den illegala spelverksamheten.
Det var ju ett bötesstraff som han fick liksom för det här andra. Och ja, jag
men,
vet inte.
Men det finns andra intressanta paralleller till den här huvudmannen också, skulle man kunna berätta, när det kommer till den här
fotbollsdelen. Ja, i den här precis, i den här stora härvan så ska vi säga att huvudmannen, en person från Skåne, han har
han har drivit ett fotbollslag där nere också, mer eller mindre ur egen ficka.
Så som av en slump så har han drivit ett fotbollslag också.
Ja, han har också varit engagerad i ett fotbollslag som har liksom dykt upp och gått upp genom seriesystemet på kort tid på olika sätt. Ja, de satt ju med stora svårigheter när han blev gripen, och liksom det är stora ekonomiska svårigheter efteråt, eftersom liksom pengarna kom från den här huvudmannen helt enkelt. Och när han försvann från banan, då hade ju klubben svårt att jobba vidare på olika sätt.
Och det som hände med honom var ju att han sen dömdes i Norge faktiskt för bedrägeribrott mot äldre.
Ja.
Han fick, vad var det? Jag tror han sitter på ett 6-årigt fängelsestraff eller något sånt i Norge just nu. Avtjänar det i ett annat ärende.
Ja, i ett norskt ärende.
Ja, helt enkelt att ha ringt upp äldre och lurat dem på pengar med, om det är olika bank-ID eller överföringar eller vad de har gjort. Jag är inte insatt i det ärendet, men
men vi kan ju gå tillbaka till Daniel Chao. Du pratade ju med åklagaren om det, att det här penningtvättsärendet som han greps i nu, det är ju
bara en liten del av
helheten. Det finns en större sak på gång där.
Och
vad sa åklagaren?
Egentligen så menar ju åklagaren att misstankarna mot Uniteds tidigare sportchef Chao bara delvis har att göra med den här härvan som vi har pratat om nu i några minuter. Egentligen så finns det en större penningtvättbild liksom runt honom enligt åklagaren som han utreder. Och han pratar också om att det är inte bara Chao utan ett kluster av Södertälje, personer från Södertälje som utreds i den här härvan. Och det ska omfatta betydligt större summor än vad han misstänks för i den här stora härvan. Den här stora härvan har ju fått mycket uppmärksamhet rent allmänt. Den har inte så mycket Södertälje, men fram till nu, men den utgör ändå bara en mindre del av det han misstänks för nu och sitter anhållen för. Man har ju gjort en Man gjorde ju igår en omfattande husrannsakan inne på bland annat, ja, naturligtvis i hans hem och allting sånt här, men även i på
kontoret
fotbollsklubbens kontor för att se om man kunde hitta bevisning eller någonting som styrker någonting av de här misstankarna. Och han...
Ja, men man kan väl säga att polisen eller åklagaren berättade ju för dig att det handlade om mångmiljonbelopp som har fryst, man har, ja, så att säga, på något sätt.
Man har helt enkelt säkrat mångmiljonbelopp på Chaho som man har satt i kvarstad. Man kan säga att man har häktat pengarna, kan man säga lite förenklat, ifall att det skulle bli en fällande dom. Och då pratar vi om mångmiljonbelopp, som sagt. Och det är också mångmiljonbelopp som har liksom skett i de här transfereringarna mellan de misstänkta i den här penningtvätt härvan också kring honom då. Ja, vad tror du att det här betyder för Södertäljes ändå? Även om det här inte är kopplat till fotbollen, tror du att det på något sätt skulle kunna stänka över på fotbollsverksamheten i Södertälje?
Det är ju väldigt svårt att säga, men om man jämför med så som det var med huvudmannen i härvan här, alltså där uppgav ju de som var kvar i klubben att det fanns stora ekonomiska svårigheter efteråt. Jag vet inte om någonting sånt kan hända här eller hur pengarna har gått här. Liksom. Men det är ändå värt att kolla på.
Ja, jag pratade ju med Anton Gustafsson som jobbar på Länstidningen på LT-sporten om just den här domen som kom tidigare om illegal spelverksamhet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Och vi kan väl återkoppla dit och bara höra hur sporten ser på saken. Välkommen till Studio Krim med oss på Länstidningen Södertälje. Jag sitter här med Anton Gustafsson från LT-sporten. Hej!
Tack och tack. Känns kul att få med den här podden också.
Ja, du är van att podda.
Ja, vanligtvis är det ju våran sportklubben. Men ja, nu händer det andra saker i sportens värld.
Som gränsar över till, kan man säga, brottets väg i någon mening. Nämligen... sportchefen för Nordic United, Daniel Chaho, har dömts för vad då?
Ja, det kom ju idag då, vi sitter här på tisdag eftermiddag och han dömdes då för grov olovlig spelverksamhet. Och han ska ju då ha skött en illegal spelklubb i centrala Stockholm. Det här ska ju ha hänt då för några år sedan, 2020, ska han då ha varit drivande i den här spelklubben där det ska spelas för ganska stora summor, poker bland annat. Så det fann då tingsrätten att han var skyldig till idag.
Och det här har han ju själv förnekat och sådär. Och nu när han dömdes så avgick han ju också, om jag förstår det hela rätt. Vad har du pratat med honom själv?
Ja, jag har varit i kontakt med honom och hans advokat och de är ju inte alls nöjda med domen, var de väldigt tydliga med, och de kommer att överklaga. Bland annat så Jack Melke Michel som är hans försvarsadvokat menade att de har haft flera invändningar mot åklagarens bevisning, och han menar ju då att ingen av de här invändningarna har fått någon förklaring varför de skulle varit fel i domen. Och det framförallt är det där som advokaten var missnöjd med. Och ja, den kommer överklagas. Men som du sa, det här ledde också till att Daniel Chaho sa upp sig som sportchef för Nordic United. Han menar att det har blivit, även om han då har överklagat och anser sig inte vara skyldig, så tycker han att det här har fått alldeles för stor uppmärksamhet och tagit liksom tagit, det har överskuggat det sportsliga. Att hans, ja, den här domen har fått så stor uppmärksamhet att man har liksom tappat fokus från det som han då tycker Nordic United gjort så bra på planen och det som föreningarna har gjort. Så då menar han att då är det bättre om han säger upp sig och ja, tar bort den uppmärksamheten från klubben. Då. Mm.
Vad tror han har betytt för klubben då? Vad kommer det här betyda någonting för det sportsliga i United?
Ja, alltså nu är han ju dömd för ett brott, men rent sportsligt så måste man ju säga att han har gjort ett väldigt bra jobb. Nordic United var alltså nykomlingar i Division 1 och tar direkt då så slutar de tvåa i Division 1 och får då kvala till Superettan, ett kval som vi sänder här på lt.se under slutet av veckan. Samtidigt som man då har startat upp med en ungdomssektion i klubben från noll och har ett hundratal barn i föreningen där det tidigare inte har funnits några barn- och ungdomslag. Så på så sätt så har han ju gjort väldigt mycket gott för Nordic United. Och framförallt så är han ju en av två tillsammans med ordföranden Daniel Halef som har dragit ett väldigt stort lass. Jag har pratat med Daniel Halef också och han menar ju då att det här är ju ett stort slag för klubben och att det kommer bli väldigt svårt att driva den framöver, menar han.
Den här ungdomsverksamheten du pratar om, skiljer den sig någonting mot för syrianskas och assyriskas?
Ja, för den är betydligt mindre då, eftersom den är så ny.
Är det anhöriga till de som spelar där eller har de liksom en fristående?
Ja, alltså det är väl det säkert. Jag har inte koll på det till 100% så, men det är ju, de har ju, ja, bjudit in barn från Södertälje som vill spela fotboll och då har de kommit till Nordic United. Mm. De ska ha 8 barn- och ungdomslag som jag förstod.
Han har haft en stor betydelse för själva klubben, det sportsliga, säger du. Men de har betalat desto mindre arbetsgivaravgift till sina spelare.
Ja, det är ju en, det var ju i somras då sajten Fotboll Stockholm tog fram de här uppgifterna om att då Nordic United jämfört med andra lag på samma nivå betalar väldigt lite i arbetsgivaravgifter. Och arbetsgivaravgifterna är ju då kopplade till man betalar arbetsgivaravgifter för varje anställd man har och hur mycket lön man betalar ut och sådär.
Så då kan man utgå från att lönerna borde vara rätt låga också då?
Ja.
Trots att det här är tidigare väldigt, vad ska vi säga, bra spelare, framstående spelare i höga ligor.
Absolut.
Och laget har rusat fullständigt genom hela seriesystemet och lagt både syrianska och assyriska bakom sig.
Mm.
Men ändå betalar man mycket, mycket lägre arbetsgivaravgifter och förmodligen lägre lön på pappret.
Ja.
Men hur ser det ut liksom utåt då?
Ja,
har du pratat om detta?
Ja, det är ju uppseendeväckande uppgifter. Att ett lag som har kunnat ändå fått ihop ett så ganska meriterat lag ändå då till synes betalar ganska låga löner. Och det har ju dragit till sig uppmärksamhet och folk frågar sig hur det är möjligt. Speciellt när man har lockat till sig spelare som inte har någon koppling till Södertälje egentligen. Så att det är svårt att säga att de liksom spelar för klubben eller något sånt där.
De har bra munläder kanske. De är bra rekryterat till verksamheten.
Ja, och klubben har ju förklarat sig kring det här. Dels till oss, när det här kommer ut så har vi en artikel ut om det. Och det handlar ju då om att, menar klubben då ska jag vara tydlig med, att dels att de är en mycket mindre förening än de flesta föreningarna som spelar Division 1. Alltså att de har då inte haft de här stora ungdomssektionerna med betalda ledare och sånt där. Och att det då är en anledning till att arbetsgivaravgifterna är så pass låga. Och sen också då att de, ja, alla spelare är deltidsanställda, de tränar bara på kvällar och hela den biten. Så de menar att det finns förklaringar till det, till de här låga avgifterna.
Och så har vi den här domen då mitt uppe i detta med illegalt spel. Jag tänkte på domen, du sa själv så är han och advokaten missnöjda över domen såklart. De vill överklaga den och så. Om jag förstår saken rätt efter att kolla lite grann i utredningspapperna så kan man väl dra slutsatsen att domstolen måste ha trott på de chattar man hittade i hans egen telefon. Mer än hans förklaring kring de här chattarna. Där står ju till exempel att jag tar över klubben den 1 september 2020 ansågs, menades det då. Folk svarar att ja, vad bra att du äntligen tar över, eller äntligen någon person som jag gillar eller något sånt där, eller någon som svarar.
Ja.
Det är alltså många, det är konversationer som tyder på, chattmässigt visar på att han tog över klubben. Själv är hans förklaring att han egentligen inte tog över klubben utan mer var ett marknadsföringsnamn, och att han, det var krångligt att berätta exakt vem det var som ägde den här verksamheten, men han stod lite grann med honom vid sidan i alla fall och hjälpte till, var hans förklaring. Ja. Men det köpte inte tingsrätten helt enkelt. Frågan är om hovrätten, hur hovrätten kommer se på det här.
Ja, alltså chattarna är ju det absolut största beviset som de har från åklagarsidan. Det var där man tryckte allra hårdast på, att här säger han ju själv att han har tagit över den och så vidare och så vidare. Sen, jag är lite för dåligt bevandrad i rättsväsendet för att hur mycket vikt man brukar lägga vid chattar. Det kanske du har bättre koll på hur liksom tungt bevisvärde det har nu för tiden.
Tittar man på Encrochat-utredningarna så är det ju, så väger de tungt. Man såg ju att de vägde tungt då. Där görs ju narkotikauppgörelser upp och så. Och då har ju väldigt stor ansträngning från polisens sida varit och visat att det är just de här personerna som man åtalar som också samtalar bakom sina alias. Och så har det räckt tillsammans med lite kringbevisning. I det här fallet vet man väl att det är han som chattar. Men han ger ju en bättre förklaring till chattarna än vad de personer som fälldes i Encrochat-rättegångarna gjorde. Mm. Så därför var det ju in i det sista väldigt oklart, tycker jag. Vi pratade ju själv om det här innan. Och vi stod väl och vägdes där 50-50. Vi trodde kanske till och med att han skulle frias eller något sånt där utifrån de rent juridiska grunderna. Han gav ganska bra förklaringar, och då är det ju upp till åklagaren att visa bortom rimligt tvivel att de här förklaringarna kan inte stämma.
Mm.
Och ja, uppenbarligen så lyckades åklagaren med det. Även om det stod lite konstigt i domen också.
Ja, jag kan ta det direkt. Jag har ju domen framför mig här. Och det ska kolla vart jag ska börja här. Men om man ska sammanfatta lite så menar de då att Anusha har varit väldigt drivande i den här spelklubben där de har spelats för betydande belopp som tingsrätten skriver. Och att han haft en väsentlig roll i bildandet av det här aktiebolaget som är kopplat till verksamheten. Men då och att man tingsrätten finner att gärningen bedrivits yrkesmässigt och systematiskt. Men på slutet så skriver de att han har dömts i enlighet med åtalet med den justering att det inte är styrkt att han tillhandahållit otillåtet spel. Det kan ju vara en lite märklig formulering på slutet. Det blir lite motsägelsefullt. Alltså om man bara läser det så där, kan jag tycka.
Man tolkar det som att tingsrätten kanske då bedömt att han har varit med på något sätt, varit väldigt aktiv i liksom i den här verksamheten. Sen om man vet att det är exakt han som har ordnat det här otillåtna spelet den här kvällen eller vad det är, någon annan kväll. Det känns som att de har, ja, det är inte helt klarlagt.
Nej, det är inte bevisat. Nej. Bortom rimligt tvivel helt enkelt.
Ja, nej, men intressant. Vi får följa hur det går i denna historia framöver.
Mm.
Tack för att du kom hit.
Kul att få vara med.
Ja, så lät det när jag pratade med Anton Gustafsson tidigare i veckan. Och med de orden så avslutar vi det här korta avsnittet. Och på återseende, vi fortsätter bevaka detta.
Tack så mycket.
Tack.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.